Det handlar om hus.
Man skulle helt enkelt spränga det.
Närmare bestämt 4 hus i den kommunala bostadsstiftelsen i Olofström.
Ja, självklart. När jag hörde det här första gången så tyckte jag det var helt idiotiskt. Men ju mer man tänker på det och ju mer man funderar så är det ett alternativ.
Det gäller Övre Vilbokens 170 lägenheter.
Hyresförlusterna, de är ju idag emellan 4,5 miljoner och 5 miljoner per år.
För hela Olofströms kommunala bostadsstiftelse. Men det mesta i Vilboken och i synnerhet de 4 husen i Övre Vilboken.
Det var bara att det är väl svårt att hålla yxskaftet och göra en sån där drastisk grej.
Jag tror inte man ska kasta yxan helt i sjön.
Nej, det finns ju andra förslag vad man ska göra med husen i Vilboken. Och dessutom rör det sig om en hel del pengar man i såna fall spränger all världens väg.
Det är omkring 7 miljoner skulle jag tro det var så.
Så man helt enkelt bara river ner?
Ja, just det. Då räknar man med att man har ett restvärde på cirka 3 miljoner här. Vi har ju tidigare gjort en kalkyl på detta så jag vet ju ungefär vad det rör sig om.
Tror du att det kommer att bli nödvändigt?
Som det ser ut idag så tror jag det.
Sa Rune Bok, fastighetsförvaltare i Olofströms kommunala bostadsstiftelse. Och frågan är, ska det behöva gå så långt att man tvingas riva 4 fastigheter helt enkelt för att man inte har hyresgäster i dem? Stiftelsen har idag närmare 400 tomma lägenheter i Olofström. Lägenheter som gör hyresförluster på 5 miljoner årligen. Eftersom det är en kommunal stiftelse betyder det att skattebetalarna i Olofström betalar kalaset på sin skattsedel. Och utslaget per skattebetalande Olofströmsbo blir det runt 320 kronor på var och en per år. De flesta av de tomma lägenheterna, över 300, finns just i Vilboken. Ett bostadsområde i Västra Olofström som sträcker sig ut efter Västra Storgatan. Och högst upp ligger Övre Vilboken, problembarnet. 4 gula långsträckta tegelhus på 3 våningar. De så kallade bananhusen som böjer sig något som med frukten. Ett av husen här uppe har man redan bommat igen och lagt i malpåse. Vi gick dit med förvaltaren Rune Bok och tittade på de svarta fönstren.
I detta huset är det 40 lägenheter som är outhyrda.
Och det är allihopa då alltså?
Ja, det är alla i denna fastighet.
Vad gör ni med ett hus där ingen bor?
Ja, det krävs ju en viss tillsyn och man måste ju ha värme på i husen för att det inte ska bli för snabbt förfall så att säga.
Är portarna här låsta förresten?
Ja, det är de. De är till och med plomberade, de 4 portarna, så att de är skruvade igen så att säga. Så vi har bara en som vi kan komma in igenom.
Här ovanför så ligger flera sådana här bananhus, men där bor det lite folk i alla fall.
Ja, för dagen är här väl ungefär 28-30 lägenheter uthyrda. Utav de 132 som återstår.
Ett ödsligt bostadsområde. Tvärs över Västra Storgatan vid Tåkarsövägen ligger borgen som också tillhör Vilboken. Där bor Anita Skarphagen som trots de tomma lägenheterna tycker att Vilboken är ett attraktivt bostadsområde.
Jag tycker det. Kanske ensam om det. Men jag tycker det är jättefint. Lägenheterna är ju vanliga standardlägenheter från 60-talet. Inte mycket att säga om dem. Men omgivningen är ju jättefina med skogen runt om som är perfekt lekplats för barn. Det är nära till sjön på somrarna. Det finns Fritzatorpet med motionsslingar och simbassängar och annat. Och det är nära till ner på byn till post och annat. Det är inte så långt. Och affär finns det i området och det finns massvis med aktiva föreningar, en fritidsgård för ungdomar. Jag tycker det är ett jättefint område.
Du har själv 3 barn, så du vet hur viktigt det är att det ska finnas saker för dem att göra.
Ja, visst. Det ska finnas både saker att göra och lekkamrater här, så det finns någonting att välja på. Skolor ligger också inom området och det finns en förskola och ett daghem med fritidshem. Så på det viset så tycker jag det är är bra.
Hur var det när du kom hit till Vildboken?
Ja, jag flyttade hit 1973. Och då var det ju ännu rätt så fullt här. Vad jag kan komma ihåg så var det inget tomma lägenheter alls då. Tvärtom så fick vi vänta innan vi fick en tvåa här inne i Olofström.
Hur kom det sig att du flyttade hit?
Ja, det var... Min man fick arbete här. Och det var hela skälet till att vi hamnade i Olofström.
Vad har hänt sedan dess, tycker du, om du tittar tillbaka på de åren som har gått sedan ni flyttade hit?
Ja, det har blivit tomma lägenheter. Det är väl det mesta som har hänt. Och naturligtvis har det blivit lugnare och lugnare här. Och nu är det ju så lugnt så nu är det ju dödstyst här efter 8 på kvällarna. Man ser inte en människa. Och det är naturligtvis väldigt tråkigt. Jag skulle tro att de flesta som bor här tycker det. Jag har ju barn och de har fått mindre och mindre lekkamrater. Och det är väl det mest märkt på just att det blir väldigt tyst ute när det inte finns barn och...
Inget jobb och hemflyttning till Finland är ett par anledningar som Anita har fått höra från sina grannar som flyttat. Men hon har också fått höra att hon flyttat till villor i näraliggande kommuner med tillgång på sådana och med lägre skatter och låga tomtpriser. Men varför har det då blivit en så stor utflyttning? En gång var det ju ändå fullt med hyresgäster i Vildboken. Kommunalrådet Jean Holmqvist håller med Anita att det är jobben det handlar om. Först och främst var det när sysselsättningen i Olofström minskade som utflyttningen från kommunen ökade och det gick under hela 70-talet.
Ja, det har ju aldrig varit några problem med att vi har haft tomma lägenheter tidigare för att vi hade ju ständigt tryck på oss. För människor som inte hade en mänsklig bostad att bo i, det var ju barackstaden. Tidigare genom den starka inflyttningen, inte minst utav invandrare, som gjorde att vi fick bygga, som jag säger, till den sista byggnadsarbetaren under 60-talet, slutet av 60-talet. Och i förhoppning om att man också skulle öka antalet anställda när Volvo köpte Alfa Lavals anläggningar här i Olofström. Nu har man ju rationaliserat så pass de ökade arbetstillfällena har ju rationaliserats bort. Man har väl samma effekt som Volvo hade när det gäller antalet detaljer, men rationaliseringen har gjort att antalet sysselsatta människor har minskat och därigenom har vi ett överskott på lägenhet.
Är det så att kommunerna är i händerna på företagen när det gäller planeringen av bostadsbyggandet?
Ja, i händerna. Kommunerna har ju att säga ja eller nej till att skapa en hyfsad bostad, en service. Enligt mitt förmenande så är det kommunens skyldighet i varje samhälle att se till att människor har en dräglig bostad, utbildningsförhållande och en service för både unga och gamla. Och det ansvaret har vi försökt att ta.
Vad har kommunen för möjligheter att själv se hur företagens planering stämmer med verkligheten?
Ja, vi har ju mycket liten möjlighet ifrån kommunerna att se hur företagen planerar. Och jag tror, om vi ska vara ärliga, det ska vi vara i det här sammanhanget. När det gäller till exempel Volvo så har man ju väldigt svårt för och planera mer än kanske för det närmaste året hur framtiden ser ut. Vi vet ingenting om planeringen för 83-84 till exempel. Mer än att företag säger vi hoppas att ligga på en oförändrad nivå. Eller ett plus minus 5% i antal sysselsatta. Där har du balansen. Och har du då ett företag med 4000 anställda om man säger plus minus 4-5% så blir det en stor variation. Och det är vad som har inträffat det. Tyvärr har det inte blivit plus utan det har blivit minus.
Utifrån det här resonemanget då, tycker du att man på något sätt kan kräva som här stora företag på en ort ett visst ansvar för tomma lägenheter som uppstår när de skär ner?
Ja, då måste ju företaget i sin tur, det är i sin kalkyl egentligen ett riskmoment. Jo, om alla kommuner var eniga så skulle vi säga till företagen okej, vi kräver garantier här, men tyvärr är vi inte eniga utan här ligger faktiskt kommunerna bjuder över varandra i industrilokaler, i bostäder och så vidare. Det är kommunernas fel det. Å andra sidan sett så kan man naturligtvis säga att det här ansvaret ska företag ta. Jag menar konkret, det här ansvaret ska staten ta.
Med vad i sådana fall?
Ja, men vad man ska gå in med, det är ju frågan om pengar här. Det är ju frågan om skattebetalarnas pengar. Och om vi tar nu när det gäller Volvo-delen, så har ju Volvo varit det företag som har tillfört det här landet, tror jag, utan att ha klara siffror på det, den bästa valutan. Alltså man har exporterat i princip 70% av sin produktion. Det har ju gjort att svenska staten egentligen har fått in en del pengar, och då skulle man kunna ge tillbaka någonting till det samhälle som liksom i det samhälle Volvo har sin verksamhet.
På vilket sätt skulle det kunna gå till då?
Ja, det skulle kunna gå till på samma sätt som det har gjort tidigare. Hade man haft de här hyresförlustlånen i obegränsad omfattning, så hade vi väl inte skulle ha klagat, utan då hade det inneburit att vi hade tagit hälften var. Nu ligger hela ansvaret på kommunen, och det tycker jag är felaktigt.
Men kommunen har försökt. 1979 bildades en arbetsgrupp för att försöka fylla lägenheterna i Vilboken. Den består av representanter för de olika kommunala förvaltningarna, från stiftelsen Olofströmshus, från Hyresgästföreningen och så en ledningsgrupp som tillsattes politiskt från de olika nämnderna. Och projektledare blev Anna-Lisa Tellander, socionom från Lund.
Ja, vi har väl i första hand inriktat oss på att se sambandet mellan olika typer av problem i det här bostadsområdet. Och det gör att vi har prioriterat naturligtvis att på sikt få en bättre situation när det gäller uthyrningen av lägenheter i Vilboksområdet. Men vi har också tittat på den sociala situationen på äldresidan och på bostadsmiljön, utemiljön framförallt hittills. Alla de här sakerna samspelar ju när man ska försöka och se på vad det är för typ av problem som egentligen ligger under det som ser mest synligt ut, uthyrningen och de tomma bostäderna i det här fallet.
Och det har blivit många olika förslag ur olika synvinklar. Bland det 40-tal som varit uppe i arbetsgruppen finns sådana som aldrig blev något av utan hamnade i papperskorgen. Som till exempel ett koloniområde, men det var för dyrt på grund av den dåliga jordmånen runt Vilboken. En sänkning av daghemstaxan för att locka barnfamiljer, ja, det sköts också på framtiden av ekonomiska orsaker. Men en del idéer har genomförts. Stiftelsen har rent bokstavligt reducerat antalet lägenheter i Vilboken genom att bygga om och slå samman lägenheter. Man har också byggt om lägenheterna till ett servicecentrum för pensionärer med en dagcentral. Och till sist gjort en insats själva. Det vill säga stiftelsen flyttade upp sitt kontor till Vilboken i ett antal smålägenheter som byggdes om. På det här sättet tog man vara på totalt 83 lägenheter. Andra insatser. Man har inrättat en basstation för missbrukare i Vilboken för att komma till rätta med sociala problem som har funnits där. Och man har satsat på att försöka få föreningar att hyra lokaler i området bland annat. Och man har satsat på boendeinflytandet och utemiljön. Det blev kontaktkommitténs första uppgift när den bildades. Anita Skarphagen var med.
Vi bildade en kontaktkommitté 1976. Lättare sagt, Hyresgästföreningen bildade ju den, Olofströmsavdelningen. Och vi började ju med en gång att arbeta med det här med miljöförbättring. Vi tyckte det var trist och tråkigt runt omkring. Så vi bearbetade stiftelsen och vi hade bostadsmöten där vi försökte rita upp hur vi egentligen ville ha bostadsmiljön. Och efter många om och men så har de ju egentligen nu satt igång med det, så att det är på gång.
Hur gick det när ni började med det här? Var stiftelsen positiv till att börja arbeta med utemiljön?
Nej, de tyckte att de hade inte pengar till det och ville väl egentligen, jag tyckte inte de var alls speciellt intresserade av det, men så småningom så efter när vi bearbetade ett tag så och påpekade den möjligheten med att få miljöförbättringslån, så gick det vägen. Fick de gå med på det?
Och man fick ett lån på 800 000 kronor till arbetena som pågår just nu i Vilboken. Information, visningslägenheter och ett planerat småhusområde i närheten av Vilboken är andra åtgärder som har gjorts. Men vad har det fått för effekter hittills, Anna-Lisa Tillander?
Och när det gäller de sociala åtgärderna vi har prövat i Vilboksområdet med ett öppet fritidshem som har verkat i höst och med en basstation för, som stöd åt familjer eller hushåll, personer med problem och renoveringen av grönytor och lekplatser, så har vi fått effekter som vi snabbt har kunnat avläsa i att människor trivs bra i sitt område där uppe. Man engagerar sig för de här frågorna via det boinflytande som Hyresgästföreningen har försökt att driva igång under våren och nu i höst. Och vi har fått en lugnare situation i området när det gäller in- och utflyttningar. Utflyttningen är idag inte så stor som den har varit tidigare.
Men utflyttningen fortsätter i alla fall och det har aldrig varit så många tomma lägenheter i Vilboken som just nu.
Men trots detta, vi har 385 lägenheter kvar. Och det är ju många.
Kanslichef Allan Svanberg som också sitter med i arbetsgruppen för Vilboken. Ja, det är fortfarande många. Men det finns fler förslag. I samband med en informationskampanj över hur bra Olofström är att bo i med gott om plats i daghem och skolor bland annat, så har arbetsgruppen kommit med ett förslag om hyresfria månader för nyinflyttare i stiftelsens lägenheter. Någon som flyttar från annat län eller från annat bostadsföretag till stiftelsens lägenheter i Olofström ska få 4 månader hyresfria spridda på 2 år. Om man redan bor i stiftelsens lägenheter men flyttar hemifrån eller skiljer sig så att det uppstår ett nytt hushåll ska också få vara med och dela på dessa hyresfria månader. Allan Svanberg.
Det tycker vi vill göra för att väcka intresse och framförallt så vänder vi oss till de som nya unga familjer och till pendlarna och till de som, ja, man kan väl säga att vi vill på detta sätt försöka att öka intresset för området.
Man försöker alltså locka de över 1000 som pendlar in till Olofström för att arbeta där. Av dem är de flesta bundna till den ort de bor på genom hus och familj till exempel. Men några hundra hoppas man att det ska gå att fresta med en lägenhet i Olofström. Men bland hyresgästerna har det här förslaget inte tagits väl upp. Anita Skarphagen tror inte ens att det ska ge något.
Jag tror inte alls på det. Jag tror inte att vi lockar hit några familjer med det. Jag tror att fanns det arbete i Olofström så skulle det finnas folk i lägenheterna också. Och jag tror inte man flyttar till ett nytt samhälle för att man får 4 hyresfria månader direkt. För jag tror inte det skulle vara pendlarna man skulle rikta sig till då. Och de flesta som pendlar, vad jag kan förstå, de bor i villa i andra kommuner och det är inte lättflyttliga personer sådana. De som är lättflyttade, det är ju ensamstående möjligtvis som kanske skulle kunna flytta in. Men de har ju andra skäl kanske att bo på andra orter. Du själv känner några som vi har försökt att bearbeta för att flytta hit som bor. Men de har föräldrar och vänner och annat på den orten där de är födda och tycker att då ett par mil kan de gärna köra. Det gör ingenting. Så det, jag tror inte det är så enkelt bara. Dessutom så tycker vi ju att lika lägenheter ska ha lika hyra. Det är ju en bra princip. Så det är ju väldigt orättvist mot de som har bott här i många år. Och de har ju reagerat också när vi har tagit upp det på bostadsmöten och annat. Man har just reagerat och sagt det är ju konstigt också. Har vi bott här nu i 10 år och betalat vår hyra punktligt. Och nu ska helt plötsligt sådana som kommer utifrån då få bo gratis 4 månader. Ska jag tycka någonting om det här så tycker jag att det hade varit rättvist om de hade tagit de här pengarna och så subventionerade samtliga lägenheter tvärs över hela beståndet på något vis då, så alla hade fått någonting med av det.
Om kommunen hade gjort istället som du föreslår då, att man sänkte alla hyrorna lika mycket totalt över en viss tid till exempel och använde de här pengarna till det istället, tror du att det hade fått folk att flytta in här i Vilboken?
Nej, det tror jag inte. Men det hade väl kanske stimulerat de som bor här och bor kvar Jag tror att saken ligger som med Hjälms nedläggning och annat, så att man får satsa lite på att få de som bor här och bo kvar så att inte de också flyttar sig iväg. Så det kanske kunde känna på det viset.
Och hyresgästerna får stöd av hyresgästföreningens ombudsman i Olofström, Kjell Persson.
Ja, vi inom hyresgästföreningens Olofströmsavdelning här nere har ju diskuterat det här rätt livligt, och vi har ju, eller avdelningsstyrelsen här nere har ju sagt att man inte kommer till att ha, kan acceptera det här. Med tanke på att då att det blir bara ett fåtal då som kommer till att få de här hyresfria månaderna till godo. För vi menar ju på det här att ska man göra en sån här åtgärd så ska det ju gälla alla, och det ska ju inte bara gälla ett par stycken som flyttar in i bostadsområdena här i allmännyttan.
Tycker du att det är orättvist som det är nu?
Ja, med tanke på att vi har haft då bostadsmöte i både Borgen och Villboken, och där har då hyresgästerna frågat mig om vad de får istället. För det är ju ändå också så att de som flyttar in i de allmännyttiga bostäderna här i Olofström kommer alltså att få då fyra hyresfria månader, vilket som innebär att de i runda tal kommer då för en måltre här tjäna då 6 000 kronor på ett år. De kan få en bättre standard under det året med 6 000 kronor jämfört med då den hyresgäst som har bott då i allmännyttan i 10 års tid i lägenheten bredvid och betalat sin skatt, betalat sina hyror då regelrätt varje månad. Och de kommer inte det här till godo. Jag tror att man skulle då rikta åtgärden enbart till Villboken. Och där kanske föreslå en kraftig hyressänkning då som kommunen får ta de kostnaderna för.
Tror du att det kan locka hyresgäster till Villboken?
Jag tror det lockar hyresgäster till Villboken bättre än vad det andra förslaget gör. För det, jag tror att det bara skapar irritation bland de hyresgäster man har i allmännyttan idag.
Förslaget om allmän hyressänkning har funnits med i diskussionerna, men det skulle ha blivit dyrare för kommunen och man fastnade alltså för hyresfria månader till nyinflyttarna. Projektledare Anna-Lisa Tillander säger så här om kritiken.
Ja, Hyresgästföreningen är en partsorganisation här som ser på sina hyresgäster och för deras talan. Och då kan man ha den synen på kort sikt. På lång sikt så menar vi i arbetsgruppen att man också måste se det så att varje invånare i Olofström får bära kostnaderna för de tomma lägenheterna. Oavsett om man är hyresgäst eller om man är villaägare. Och på lång sikt gynnar det därför både hyresgäster och övriga invånare i Olofström om vi kan få flera av lägenheterna uthyrda.
Hur många tror du det kan locka på det här sättet?
Jag vill nog inte skatta den siffran idag.
Kommunstyrelsen har redan tillstyrkt förslaget och nu gäller det härnäst om fullmäktige också går med på det. Det här var ett förslag som hyresgästerna inte uppskattade, men det finns fler idéer och här är ett som Anita Skarphagen tror på.
Ja, vi har ju tyckt att de ska bygga det här att de ska, förvaltningshuset ska flytta till Borgen. Det har vi ju tyckt sedan den frågan kom upp överhuvudtaget. Och jag har väl menat på det att det skulle inte bara ta upp en massa tomma lägenheter, utan det skulle också betyda en hel del för oss som bor här. Att området skulle få en lite bättre status, att det skulle bli mer liv och rörelse. Och kanske sätta in bussar lite tätare hit upp och massa annat sånt där som skulle göra det positivt.
Men det här förslaget är man inte så positiva till på kommunen, Jean Holmqvist.
Ja, det är ju ett förslag som vi fortfarande håller på att väga mot att bygga nytt eller flytta över förvaltningarna eller delar av förvaltningen till Vidboken. Men som jag ser det nu så löser det ju inte problemen det heller, för att om hela förvaltningen flyttar så betyder det att vi tar cirka 40 lägenheter. Och dessutom så innebär det ju att vi får tomma lokaler som stiftelsen redan äger, eftersom en del av vår tekniska förvaltning redan sitter i stiftelsens lokalitet.
Är det inte lättare att hyra ut dem till andra hyresgäster sen då kanske?
Nej, som marknaden ser ut idag så är det väldigt svårt att hyra ut även kontorslokaler i Olofström.
Och det här gäller också vad det ska bli av centrum i Olofström, menar man på kommunen. Där behövs både förvaltning och kulturliv, tycker man. Det finns fler förslag som är under utredning eller måste förhandlas. Projektet med ett turisthotell i Övre Vilboken har visserligen krympt och gäller inte längre alla fyra husen utan kanske möjligen ett eller kanske bara några lägenheter. Just nu pågår också underhandlingar med Statens invandrarverk om möjligheten att förlägga ett pensionärshem för finska invandrare från hela södra Sverige till Vilboken. Men de här och andra liknande förslag är fortfarande bara i sin linda och kommer, även om de går i lås, inte att ge några resultat för dem på lång sikt. För att verkligen kunna fylla lägenheterna i Vilboken måste det till arbetstillfällen i Olofström. Det är de flesta överens om. Och Jean Holmqvist är bara en av dem.
Ja, det är den enda lösningen. Sen kan man komma med vilka förslag som helst och det får vara hur dumma som helst. Men ett konkret förslag är att ytterligare jobb till samhället så löser sig problem med de tomma lägenheterna. Innan det är gjort så finns det överhuvudtaget ingen lösning.
Hur många jobb skulle behövas för att fylla de lägenheter som är tomma nu i Vilboken?
Ja, jag säger att vi behöver 500 nya jobb för att fylla de tomma lägenheterna.
Och utsikterna för framtiden. Jean Holmqvist tror att det måste komma en svängning i konjunkturerna och därmed på arbetsmarknaden någon gång de närmaste åren. Men nedläggningsbeslutet från LM Ericsson i förra veckan blev ett hårt slag som ytterligare förvärrat situationen. Så kvar bland förslagen i arbetsgruppen ligger fortfarande förslaget om rivning av de fyra husen i Övre Vilboken, som bara blir allt aktuellare.
Ja, självklart. När jag hörde det här första gången så tyckte jag det var helt idiotiskt. Men ju mer man tänker på det och ju mer man funderar så är det ett alternativ.
Hur menar du? Varför har det nu idag blivit mer ett alternativ?
Ja, ju längre tiden går, man ser inte bara här utan överhuvudtaget i hela länet så har vi en växande kö av tomma hyreslägenheter och vi vet att Blekinge behöver ett antal tusen jobb. Och då, när vi inte har de jobben, då kommer vi ju och alltjämt ha ett mycket stort överskott på lägenhet. Och därför måste det till någon form av lösningar.
Hur länge tror du det dröjer innan ni på allvar måste besluta er för om ni ska riva eller inte?
Ja, när vi har gjort den här utvärderingen, där sitter ju en arbetsgrupp och arbetar med Vilboken, så måste vi komma till ett konkret beslut. Och vi, som jag ser det, så har vi en chans som vi inte ska försitta. Och det är en uppvaktning av regeringen att vi får ett statligt anslag för de tomma lägenheterna. Det är helt klart att så måste ske. Om du ser på den totala utdebiteringen så går det en krona av den kommunala utdebiteringen för att slussa in i stiftelsen i förluster av tomma lägenheter. Och det kan vi inte fortsätta.
När blir det tal om en sån här uppvaktning?
Ja, och när vi har alla papperna samlade så hoppas jag att innan julafton så ska Friggeboen sitta kvar och få en uppvaktning av oss.
Och man hoppas då kunna använda sig av en paragraf i bostadslånekungörelsen för att få staten att betala närmare hälften av hyresförlusterna. Vilket skulle innebära att de skattebetalande Olofströmsborna istället för 320 får betala 160 kronor per år i skatt till de tomma lägenheterna. Men hur länge kan man vänta? Arbetsgruppen ska arbeta med förslag fram till mitten av 1983 och där vill man dessförinnan inte tala om rivning. Men sen då, Allan Svanberg?
Ja, vad återstår då? Det är alltid svårt att säga. Någon politiker har talat om sanering i sammanhanget. Det är inget beslut som man gärna tar, utan vi ska naturligtvis pröva alla utvägar. Men får vi inte fler arbetstillfällen och hittar vi inte alternativa användningar och husen står det, så är jag rädd för att denna frågan måste aktualiseras igen.
Och då är vi tillbaka där vi började det här programmet. Det var socialdemokraten Börje Karlsson som i mitten av 70-talet kom med förslaget att spränga de fyra husen i Övre Vilboken.
Ja, jag håller fortfarande på det att det finns bara ett sätt att det är att driva bort de 170 lägenheterna. Området är ju fint förberett, så man kan ju bygga radhus eller någonting liknande. Sådant som kan Olofström kan sälja med, så att säga. För här tror jag nog att ska vi kunna få in människor i kommunen, så kan vi nog inte tala om för dem att de ska bo på tredje våningen i Tyreshus i Bildboken, utan det måste vara radhus och hyreslägenheter i.
Du tycker inte att det här är en rätt kraftig kapitalförstöring då, om man helt enkelt spränger sina hus?
Jo, det tycker jag nog att det är en mycket kraftig kapitalförstöring, men den blir ju inte mindre genom att låta husen stå kvar, för att om vi ser att vi inte kan få dem uthyrda på en 10-årsperiod, så kommer dessa husen att förfalla så pass mycket så att det är ingenting kvar att hämta.
Vad tror du om den här åtgärdsgruppens möjligheter att lyckas fylla de här lägenheterna?
Jag får väl hoppas på att de kan få in lite lägenhets eller hyresgäster till lägenheterna. Men däremot tror jag inte på Övre Vilboken, utan det är en helt isolerad 170 lägenheten. Det finns bara ett sätt, och det är för bort.
Hur länge till tror du man kan vänta nu innan man bestämmer sig för en rivning?
Ja, jag tycker nog att man ska göra det ganska så snart, därför att som vi kan se nu framtiden framöver, så kan vi inte fylla de här 170 lägenheterna, och de kostar 1,6 miljoner om året.
För just lägenheterna i Övre Vilboken. Men hyresgästerna vill inte riva. Det ligger 10 miljoner kronor i husen i kapital. 3 miljoner kan bli kvar i det som finns i markarbeten, men 7 försvinner. Hyresgästernas ombudsman Kjell Persson.
Köper du en bil på avbetalning, då har du vissa kostnader du får dras med då ett visst antal år. Likadant är det med för de här hyreshusen. De betalar man ju inte direkt, utan det ligger en avbetalningstakt kanske på cirka 50 år på de här. Och jag menar, sen så säger vi så här att bilen brinner upp. Då har ju inte de här kostnaderna försvunnit. För du måste ju fortfarande betala av på din bil, va? Och likadant är det med husen. Spränger man de här husen i luften, va, så har man fortfarande de här kostnaderna för huset som man ska betala av på. Och jag menar, det vore ju olyckligt om man tog väck eller om man sprängde de här husen, för jag tror att det är en otrolig bostadsreserv för de kommande åren här på ett tal.
Och Anita Skarphagen.
Jag tycker inte om det. Jag vet naturligtvis att det är dyrt att ha dem öppna och stående där, men jag kan inte tycka annat än det är rent vansinnigt att riva hus som är fullt funktionsdugliga. Och man vet ju aldrig, om några år så kan hända Volvo tar in folk eller det kommer något nytt företag hit, och då står de där kanske inför det faktum att de måste bygga nya hus. Man kan ju aldrig veta. Så jag tycker inte alls de ska riva något hus.
Kjell Persson föreslår istället att man gör med de övriga som man redan har gjort med ett av husen. Lägger dem i malpåse.
Husen där uppe i Vilboken idag, där bor cirka 30 hyresgäster. Driftskostnader på de här husen, alltså det vill säga då att vad man betalar då, uppvärmning för husen, trädgårdsskötsel och så vidare, va? Det ligger på 500 000 kronor då. Sänker man då, bommar man igen ett sånt här hus, va? Och drar ner då värme och allt sånt här på minimum. Man låter det stå som en bostadsreserv så länge, va?
Men det är bättre då, tycker du, att lägga de här husen i malpåse och vänta på bättre tider?
Ja, istället för att riva dem. Jag menar, här finns ju många olika förslag som jag tror stiftelsen då jobbar. För de är duktiga på det här. Man försöker då få hit nya hyresgäster på ett eller annat sätt.
Börje Karlsson vill också att stiftelsen tömmer lägenheterna i Övre Vilboken. Men han vill att de sen ska lämnas över till kommunfullmäktige.
Som den här resan är läget ganska låsta. Det finns ju bildgruppsprojekt och det finns stiftelsen styrelse, och det finns många andra organisationer som tycker och tänker. Och riktiga är nog att stiftelsen styrelse tar beslut att be de människorna som bor kvar där uppe att de flyttar över till den andra sidan gatan och sin överlämna om
Vad tror du fullmäktige skulle besluta?
Ja, det blir ju tvingade att ta en ställning i alla fall. Och det är väl det som är det bästa idag, att det är två ställningar, allra helst om det är mot vanliga begrepp.
Någonting måste ju göras, den saken är helt klar. Sen om det är sprängning eller rivning är lösningen på problemen, det har vi inte överblickat tillräckligt än.
Ja, arbetsgruppen ska ju få arbeta fram till mitten av 1983 med sina förslag om allt går som det ska. Så än är det inte klart hur det ska bli. Ska man lyckas fylla lägenheterna i vilboken och undvika att det går så här?
Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går 34:an i himlen in. Denna kåk var ganska rar och släppte solsken till oss in. Den var också generös med fukt och kyla, regn och vind. Den var snäll och lite gnällig och den ville alla väl. Och den var vår i alla väder fast den gisten ful och skev. Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går 34:an i himlen in. Här i kåken har vi härjat sen vi alla varit små. Här i kåken klodde morsan, vise världen gul och blå. Ja, vår kåk har fått stå pall för smällar hårda soldög. Som när far gick genom väggen så att spån och plankor flög. Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går 34:an i himlen.